Ja, Lars Borgström heter jag och är präst i Lutherska församlingen i Stockholmsområdet. Jag ska då tala om det aktuella kyrkliga läget i Sverige år 2010. Och då kommer jag inte alls att beröra den icke-lutherska frikyrkligheten som är väldigt stor i Sverige och jämfört med våra nordiska grannländer. Vi har ju en stor pingstkyrka på 90 000 medlemmar ungefär och Svenska Missionskyrkan som är väl kanske 80 000 någonting. Jag kommer inte heller att nämna någonting om katolska kyrkan eller de ortodoxa så kallade invandrarkyrkorna. I morgon, mitt föredrag, då kommer jag att något beröra den allmänna kyrkliga situationen i Sverige. Den traditionella bäraren av Luthers tro i Sverige är förstås Svenska kyrkan. Och själv är jag medlem i kyrkan 1972 genom min naturliga födelse. Då jag blev född som svensk medborgare. Det året, 1972, så tillhörde 95,2% av Sveriges befolkning Svenska kyrkan. Och Svenska kyrkan var ju fram till 2000 också. Ja. Fram till 2000 så var ju Svenska kyrkan också statskyrka. Om man får fram en tabell här senare så kan man se hur år för år från 1972 det här procenttalet har sjunkit. Och år 2008, det senaste år som statistiken har hunnit införas för, så var den här siffran 72,9%. Andelen kyrkomedlemmar som utträder ur kyrkan under ett år har under 2000-talet legat på ungefär 0,7-0,8% per år. Med en topp år 2004 och 2005 på drygt 1% de åren. Fjolåret, 2009, som inte har hunnit införas i statistiken, det innebar en ny topp då utträdena uppgick till 1% av kyrkomedlemmarna. Och förhållandevis många, proportionellt många av de som utträdde var medelålders män, högavlönade. Så vad det här innebär för Svenska kyrkans ekonomi, som ju bärs upp till väldigt stor del av medlemsavgifterna, det förstår vi alla. När det gäller gudstjänstbesök så går 1% av Sveriges befolkning en vanlig söndag till kyrkan. Teologiskt och andligt sett så är Svenska kyrkan helt avfallen. Den tog det vara den mest liberala av alla världens något större kyrkor. I höstas så omdefinierades äktenskapet till att vara könsneutralt. Och Svenska kyrkan fick i fjol också sin första öppet homosexuella biskop. Då Stockholms stift fick en lesbisk biskop. Det var folkkyrkan. Så ska jag säga något om de inomkyrkliga rörelserna. Och den allra största är ju EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, med ungefär 15 500 medlemmar. Den rörelsen är kraftigt liberaliserad. Och i jämförelse med normallinjen i Svenska kyrkan så kan man bara tala om gradskillnader och viss eftersläpning när det gäller att anamma de modernistiska idéer som går stick i stäv med kristen tro. Man har till exempel sedan länge full acceptans för kvinnliga präster och rörelsen idag kluven när det gäller inställningen till homosexualitet. EFS kan alltså inte alls på något sätt räknas till den bekännelsetrogna lutherdomen i Norden. ELMBV, som tidigare hette BV, Bibeltrogna vänner, nu är det alltså Evangelisk Luthersk Mission, Bibeltrogna vänner. Den når genom sin verksamhet ungefär 3000 personer. Man har alltså inte 3000 medlemmar, utan man betjänar 3000 personer, som det kallas när man rapporterar till myndigheter för ekonomiskt ansvar. ELMBV driver mission i Etiopien, Eritrea, Kenya och Peru. ELMBV har i södra Sverige i vissa sammanhang på lokalplanet blivit allt mer öppet för samarbete med andra, exempelvis då EFS. Nyligen har en organisation skett inom ELMBV där det är en uppdelning mellan ELM Nord och ELM Syd. ELM Syd, ja, de här har blivit mer självständiga i förhållande till riksorganisationen och till varandra. Generellt sett kan man säga att ELM Nord, som är den betydligt mindre delen, har på ett mycket bättre sätt förvaltat arvet från reformationen och från Rosenius. Och det är också ELM Nord som har goda relationer till missionsprovinsen. Då har jag sagt någonting om de lågkyrkliga rörelserna. Högkyrkligheten, den är framförallt organiserad i arbetsgemenskapen för kyrklig förnyelse, AKF. Den lutherska högkyrklighet som till exempel Bo Jacks och Gustav Oftanell stod för är, får man väl nog säga, närmast utdöd i Svenska kyrkan. Det är den högkyrklighet som finns inom AKF och är väldigt romvänlig. Man kan se på senare år att man har förlorat en bekännelsekraft. Man har börjat, inte officiellt skrivelser, men i praktisk handling i sättet man, har man sett kunnat se att man har gett vika och börjat kompromissa i till exempel kvinnoprästfrågan. Den har också gått tillbaka vad gäller verksamhet. Man har till exempel samlats varje år till kyrkodagar i Uppsala. Men i fjol gjorde man det för sista gången. Gammalkyrkligheten är väl också nästan utdöd när det gäller den vanliga svenskkyrkliga församlingsstrukturen. Men det finns förstås enskilda gammalkyrkliga präster som fortfarande är verksamma. Men det, om man sätter församlingar, så finns det bara några få stycken i Göteborgs stift och i Växjö stift där man kan möta gammalkyrkligt kyrkoliv. På grund av kyrkopolitiskt motstånd och prästvignings- och befordringsstopp så för kvinnoprästmotståndare så sker det ingen nyrekrytering av präster. Men till gammalkyrklighetens heder så ska sägas att den inte har kompromissat med de här modernistiska strömningarna som jag sa att man kan se inom högkyrkligheten. Och gammalkyrkligheten lever vidare på ett livskraftigt sätt idag inom missionsprovinsen. Kyrkliga förbundet för evangelisk luthersk tro, som ger ut tidningen Kyrk och Folk och i huvudsak får sägas vara gammalkyrkligt, har på grund av avfallet inom folkkyrkan under det senaste dryga decenniet eller så upprättat gudstjänstfirande gemenskaper på olika platser i landet. Och den allra största av de här gemenskaperna är i Stigen, och det är samtidigt då en koinonia som ingår i missionsprovinsen. Den karismatiska rörelsen i Svenska kyrkan är ju då oasrörelsen. Och det är väl den enda rörelse som man kan säga verkligen har vind i seglen. För den samlar tusentals människor på stora möten. Man har inte medlemmar, utan verksamheten finansieras genom frivilliga ekonomiska avgifter från sympatisörer. Och den här rörelsen är präglat ekumenistisk, men det kommer jag att återkomma imorgon vid ett föredrag då. Lästadianismen är i Sverige huvudsakligen företrädd av öst- och väst-lästadianismen. Och i den här presentationen ska jag bara säga någonting om öst-lästadianerna, för det tycker jag är mest intressant idag. De har 20 fritidsförbund i Tornedalen och även några stycken längre söderut i landet. Det finns ungefär mellan 3 och 5 tusen i rörelsen i Sverige. I Finland finns det ungefär 5 tusen. Nej, 6 tusen, förlåt. Och i Haparanda, som är en av de största fritidsförsamlingarna, så har man på grund av avfallet inom Svenska kyrkan börjat med egen sakramentsförvaltning. Och det finns inom östlästadianismen tankar på att lämna Svenska kyrkan och ansluta sig till missionsprovinsen. Men då blir det antagligen så att det får ske enskild person för person och inte kollektivt. Den allra största lästadianska rörelsen, gamla lästadianerna, som finns i minst 100 000, de är ju stora här i Finland, men i Sverige finns de bara ungefär 1 000 medlemmar. Och den är ju en gren av östlästadianismen. Slutligen så ska ju också missionsprovinsen nämnas bland de inomkyrkliga rörelserna, som ju åtminstone med ena benet står kvar inom folkkyrkan. Men vi har ju missionsbiskopen Roland Gustafsson här, som får sägas vara den främsta representanten för missionsprovinsen. Så han får tala mer om det imorgon, ser vi fram emot. Innan vi går över till de lutherska kyrkorna och församlingen, så ska ELS, evangelisk-luthersk samling, också nämnas. De har ju varit representerade tidigare nältmöten. ELS står i någon slags mellanställning, eftersom man står helt och fristående från Svenska kyrkan. Men samtidigt så är de flesta medlemmarna också medlemmar i Svenska kyrkan. För er som inte vet exakt vad ELS är, så var det en konservativ utbrytargrupp från EFS kring 1970 där. Då är vi framme vid de lutherska frikyrkorna och församlingarna. Den allra största lutherska frikyrkan är LBK, Lutherska bekännelsekyrkan. Idag har den kyrkan ungefär 250 medlemmar i 6 församlingar. Bekännes av 6 präster, men inte så att det är en präst i varje församling. Genom sin anslutning till KELK, The Confessional Evangelical Lutheran Conference, så står LBK i en internationell gemenskap med ungefär 450 000 medlemmar över hela världen. Inom KELK så är Wisconsin-synoden i USA den helt dominerande kyrkan med drygt 400 000 medlemmar. Så LBK har alltså nationella kontakter och har haft amerikanska präster i sina församlingar i Sverige och amerikanska lärare i sitt teologiska utbildningsinstitut Biblicum. Just nu så ligger prästseminariet nere där. I LBK, Evangelisk-Lutherska bekännelsekyrkan, med sina 3 svenska, en norsk församling, uppstod genom en utbrytning eller en brytning inom LVK 1987. I LVK har drygt ett 80-tal medlemmar och betjänas av 4 präster. Och den kyrkan står i kyrkogemenskap med Lutherska församlingen i Stockholmsområdet, där jag är präst, och Lutherska församlingen i Umeåområdet. Lutherska Konkordiekyrkan är en liten kyrka med ungefär 30 medlemmar. Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, som ju leddes av Tom G.A. Hart, torde vara samma eller ännu mindre storlek. Och de två kyrkorna står sedan 2005 i kyrkogemenskap med varandra. Silveradas evangelisk-lutherska församling och så då Lutherska församlingen i Stockholms respektive Umeåområdet är 3 förhållandevis små församlingar. Genom Elsin-arbetet har de, eller vi kan jag säga, som jag själv är präst i den Lutherska församlingen i Stockholmsområdet, har vi kontakt med varandra och samarbete kring vissa saker. Men det här får Åke berätta mer om imorgon, som är nu är Elsins ordförande. Vallberga evangelisk-lutherska församling bildades 1995 som en församling inom BV. Den är mycket liten och ligger i södra Halland. Och så allra sist ska jag nämna också sydöstra Smålands lutherska församling. Därifrån har ju också representanter varit med i Nälvenkonferensen tidigare. Den är något så ovanligt som en gammal kyrklig, pietistisk fri församling. Och den bildades ungefär 10 år sedan på grund av det trängda läget i Svenska kyrkan. Och den har predikantutbyte med ELS, den där utbrytargruppen från EFS. Tack för ordet.